Du lyssnar på det första avsnittet av Kyrkkaffe, en podd från Lövsta kyrkan där vi vill föra det goda samtalet och gemenskapen hem till ditt vardagsrum, din skogspromenad eller var du nu befinner dig. Idag har jag, Tobias Wahlström, träffat Pekka Enoksson som är föreståndare här i Lövsta kyrkan och Urban Kronström som är ordförande. Välkommen till en världspremiär. Hoppas att kaffet smakar bra.
Och nu blir det kyrkkaffe.
Då känns det lite högtidligt att få välkomna er till det här första avsnittet av Kyrkkaffe. Urban och Pekka, välkomna!
Åh, vad roligt att se dig!
Tack så mycket!
Tackar, tackar!
Hur känns det här?
Ja, det känns ju väldigt bra, givetvis.
Ja, hur känner du, Urban?
Ovant och lite nervöst.
Ja, men det är bra. Jag tror kanske att, för ni som lyssnar på det här, ni kommer ju bli inbjudna också så småningom säkert, för jag tycker. Och ja, man får vara lite nervös alltså. Det är någonting nytt vi gör. Men jag skulle vilja börja, för att kanske lyssnar också någon som inte är så ofta i Lövsta kyrkan, en liten faktaruta. Mm. Det brukar man ha i såna här podcastar. Så jag tänker att vi börjar med det. Namn. Börja med dig då.
Ja, alltså jag heter ju Per Gunnar Enoksson och kallas för Pekka. Jag har ingenting med finska namnet Pekka att göra egentligen, utan det är ett smeknamn som jag fick redan när jag började skolan. Hemma i Stjärnhov.
Jag tror det är två stycken som kallar dig för Per Gunnar kanske.
Ja, just det.
Ja. Ni vet vilka ni är. Vad heter du?
Jag heter Urban Gunnar.
Urban Gunnar.
Men mest Urban.
Ålder?
Ja, alltså när det här spelas in så har jag 2 dagar på mitt 66:e år. Alltså jag fyller fredagen den 17 april 66 år.
Och jag är 61.
Okay.
Och fyller 62 i sommar.
Just det. Men om man säger då er mentala ålder. Vad är din mentala ålder?
Ja, det är nog 25.
25?
Mm.
Vad är det med den åldern som du har fastnat för? Liksom?
Nej, det sägs ju att man liksom står på topp när man är 25 år. Men det kanske är rent fysiskt man gör det.
Ja.
Men när jag var 25 så började jag känna att nu tar det emot här alltså när jag ska ut och springa. Men nu gör jag ju inte det längre, utan nu är det bara cykel som gäller.
Ja. Urban då?
Ja, jag är nog mer 45 skulle jag tro. Så lite äldre än du.
Vad var det i den perioden som satte sig liksom? Är det något du känner att där var ju mitt esse kanske?
Ja, men det... Ja, jag vet inte varför.
Nej.
Men... Ungefär 45.
Okej.
Okay. Det känns som en bra... Lite yngre än hustrun.
Ja, just det. Men nu sitter vi här och kyrkfikar. Lite annorlunda, men... Om ni tänker er kyrkkaffestil. Vi har ju olika stilar liksom.
Mm.
När man kommer... Man kanske sitter alltid med samma personer. Eller så sätter man sig alltid med någon ny. Man pratar om... Ja, förstår ni vad jag menar?
Mm.
Speciellt för dig, Pekka, ja, vad är din kyrkkaffestil? Den är lite unik.
Ja, den är ju det.
Ja.
För jag hinner nästan aldrig fika.
Nej.
Utan måste gå runt och prata med så många som möjligt under själva just kyrkfikat. Det. Och kolla av att samtalet flyter på, att ingen som sitter ensam och så vidare. Utan jag tycker det känns väldigt bra här i storstugan att det fungerar verkligen bra på med kyrkfikat.
Mm, härligt. Ja. Du Urban, hur skulle du beskriva din kyrkkaffestil?
Ja, jag brukar hamna ute i lekhörnan till slut. Och bygga lite lego och sånt. Nej, men jag går runt också, men inte så mycket som Pekka. Jag brukar sitta en liten stund inne i det vanliga och sen hamnar jag i lekhörnan.
Ja, jag tror jag har... Kan räkna på ena handens fingrar de gånger jag har suttit stilla på en plats och fikat sen jag började här liksom för snart 6 år sedan.
Ja.
Ja.
Sen brukar ju alltid vara sist in också till kyrkan. Ja. För jag stannar alltid kvar in i kyrksalen.
Just det.
Ja, men sist det in, och det är ganska bra för då ser man ju var det är lämpligt att sätta sig.
Ja, det är sant. Det är sant. Mm. Jo, men det är jag också ofta. Ofta så hinner jag ju inte ens in i storstugan. För att jag fastnar i olika samtal och sådär. Och det är ju det som är härligt.
Och så brukar vi säga att nu fortsätter vi gudstjänsten och gemenskapen i storstugan med kyrkfikat. Ja,
så, precis.
Det sockerfria var riktigt gott idag.
Okej, nu så spelar vi in det här i en väldigt speciell tid i hela världens historia egentligen. Mm. Det är ett speciellt läge just nu. Hur påverkas era liv av det som är nu? Urban, påverkas din vardag på något sätt av den här pandemin och de restriktioner som finns?
Vi satt just och pratade om det. Jag åker till jobbet ihop med Lennart Eriksson.
Ha?
Vi satt just och pratade om det. Och egentligen så är det ingen större skillnad. Vi har el och vi har vatten och vi har mat och vi har internet.
Ja.
Och vi har våra jobb.
Ja.
Sen är det många som drabbas på ett helt annat sätt.
Mm.
Men just för tillfället så, det är klart, sen kan vi inte fira gudstjänst på vanligt sätt.
Nej.
Det är kanske den största skillnaden mot hur det såg ut för ett par månader sedan.
Mm. För annars så ditt liv, din vardag är ganska som vanligt.
Ganska som vanligt, ja.
Lite svärföräldrar du inte kan hälsa
på samma sätt. Svärföräldrar får vi ställa kassen utanför dörren.
Just det.
Och inte krama så mycket.
Nej.
Det är en stor skillnad. Lite jobbigt.
Ja. Ja, Pekka, det här har suttit långt in för dig, eller hur? Som är samlare. Du är ju heden som samlar. Vi samlar till gudstjänst. Men hur påverkas din vardag av det här?
Nej, men det kanske inte påverkas så mycket för min personliga del. Jag kan ju vara ute och cykla som vanligt.
Ja.
Och träffa familjen har ju funkat också. För vi kan vara utomhus så här år. Det funkar ju. Men det stora är ju, dels som sagt, det att vi inte firar gudstjänst på vanligt sätt. Vi har, inte inställda, men omställda gudstjänster ju. Spelar in och lägger ut på YouTube. Och det är gott och väl så. Men framförallt är det ju gentemot de äldre.
Ja.
Vi har ju ingen verksamhet just nu för pensionärer.
Nej.
Inga dagliga träffar, inga trivselkvällar, inget torrkaffe och så vidare.
Nej, det är det ju väldigt tydligt.
Och inte heller hembesöken.
Mm.
Utan det är ju det här på avstånd att man får ringa och säga att nu kommer jag knacka på här och ställer en blomma utanför dörren.
Ja.
Och så får man prata med varandra lite på avstånd.
Just det.
Så har det varit.
Mm. Det är klart man är glad att våra äldre har tagit det här på allvar. För det gör man ju verkligen. Men det blir ju överuppenbart just i kyrkan. Så att...
Men vi märker ju också att i församlingen har vi en enorm tillgång på det sociala nätverket.
Ja.
Jag har inte träffat på någon av de äldre som jag ringer till och så att, som känner sig ensam. Mm. Ja, de tycker att det är tråkigt, va? Men det fungerar väldigt bra.
Mm.
Och dessutom har vi möjligheter att hjälpa till med andra också. Genom det här avtalet med Coop så kan vi alltså åka ut med matkassar till äldre.
Ja, just det. Om någon har missat det så precis.
Mm. Det ska vi påpeka.
Ja, att man kan höra av sig till William egentligen, va?
Ja, eller till mig.
Eller till Pekka. Ja. Så hjälper våra ungdomar till att leverera mat och Coop hjälper till att packa.
Nej, vi får åka dit med en lista som de ringer in och vi får själva gå och plocka det.
Ja, det är så det.
Och så blir de fakturakunder, de här äldre, och så ställer vi kassen utanför dörren och plingar på och säger att... Ja.
Är det några som har nappat på den så länge, eller?
Ja, vi har kört någon vecka med det här och jag skulle tänka mig att vi har, om man får säga så, 10-tal kunder.
Ja, just det.
Det var ju ett jättefint reportage i, var det Boulevard eller Transaktuellt?
Transaktuellt, ja.
William och Coop-chefen.
Ja, just det. Ja, vad härligt. Och ungdomarna var ju väldigt många som nappade direkt. Som kände att det här kändes roligt att kunna få göra någonting.
Mm.
Okej, vi har varit inne på det lite granna. Men min sista fråga i faktarutan är... Vad saknar du mest just nu?
Ja, det är ju gudstjänstgemenskapen. Det måste jag nog säga. Och det gör nog de som inte kommer. Det är det man saknar, just gemenskapen. Man ser varandra, man hör varandra, man pratar med varandra. Det är ganska tajt och tät gemenskap ju i en gudstjänst. När vi nu inkluderar kyrkfikat också då. Så det är klart att det är en stor saknad i det. Mm. Den här sociala kontakten. Nu har vi social kontakt men vi har lite fysiskt avstånd i den sociala kontakten.
Just det. Jag håller med dig, Pekka, där. Gudstjänsten har vi i och för sig inspelad.
Mm.
Och det är ju jättebra. Men inget kyrkkaffe. Det är, jag saknar kyrkkaffet väldigt mycket. Och så kramar.
Ja, kramas också. Precis, precis. Ja, jag hoppas att ni som lyssnar nu känner lite kyrkkaffe gemenskapskänsla här. Vi tänker ju att ni är med här, eller hur? Ja. Ja, när jag tänkte in den här podden så har jag tagit lite inspiration såklart från andra poddar jag har lyssnat på. Inte minst från en podd som heter Dagens Människa. Du som inte har lyssnat på den, kolla gärna upp det. Tidningen Dagen, två journalister där som träffar kända svenskar och pratar om tro. Mm. Och jag har tänkt så där fast tvärtom. Jag ska ju inte träffa kända svenskar utan okända svenskar. Nej, men människor vanliga. Vi vanliga människor.
Och ja, men vi är ganska kända.
I ja, och därför är ju det här...
Eller i Lutherkyrkan.
Det här är ju ett dåligt, en dålig början på så sätt, eller hur? För det är ju inte er att träffa i första hand. Men det känns roligt ändå att sitta med er här. Och även om ni är ganska offentliga personer i våran kyrka och ganska mycket i stan också...
Mm.
Så vet vi ju inte allt om er.
Eller tack och lov.
Ja, tack och lov. Vi har chans att vara nyfikna på er också. Och tar chansen att vara det. Så jag ställer lite frågor. Så småningom sen tänker jag att vi ska ta in lite lyssnarfrågor när vi har en gäst här. Mm. Det brukar man ju ha. Men nu har jag ju fått titta på lite själv här. Så jag tänkte börja med att fråga er två som är väldigt engagerade. Vad är det som ger er drivkraft och inspiration att göra allt det som ni gör? För ingen av er är kända för att ligga på latsidan liksom, utan har ganska mycket för er. Engagerar mycket för andra människor och sådär. Och nu i det här fallet i kyrkan då. Vad får ni er drivkraft och energi ifrån?
Ja, du vet ju Tobias att jag har ett ord i Efesierbrevet 2:10 som jag lever utav.
Ett bibelord, ja.
Ja. Vi är hans verk skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som han har förberett för att vi ska vandra i dem. Det tar jag till mig på kvällen och så tänker jag så att ja, nu Gud, nu ska jag sova. Men du jobbar för mig nu och förbereder någonting för morgondagen. Och så när jag vaknar så tar jag till mig de här orden som Jesus säger på påskdagskvällen till sina lärjungar. Frid vare med er. Som fadern har sänt mig, sänder jag er. Mm. Och så andades han på dem och sa, ta emot den helige ande. Det lever jag utav. Och ja, det är på något sätt det Guds rikes, inte bara tanken, utan den Guds rikes verklighet som vi lever i som inspirerar mig. Och,
så man kan nästan säga att din drivkraft är teologisk liksom.
Ja, det kan
alla som känner dig vet ju att du är väldigt hemma i Bibeln och lever med den. Och det gör ju vi som är med i kyrkan i olika utsträckning såklart. Men den här versen återkommer du till ofta. Ja, men det börjar för dig i Gud.
Ja, och det, i nåden. Så vila i nåden och verka i kraften. Alltså kraften den heliga ande. Man får lita på det så att inte det här blir... religion och prestation.
Ja, just det.
Utan det blir en relation och en passion man lever i.
Ja, men jag tycker det är intressant, för jag har ju samma yrke som du. Har jag också studerat, men jag skulle inte kunna presentera en så färdig teologi för min, vad jag gör och så. Det är ju fascinerande tycker jag.
Nej, men alltså, det här är ju ingenting som jag har levt med under alla åren. Utan på något sätt så har det här fötts fram den allra sista tiden.
Mm.
Att leva... i det här, jag har varit stressad och jag har gått i väggen och allt det här. Men att få nu bara få, nu är jag så gammal också så att man har kommit väl till ro på något sätt.
Ja.
Men att få vila i nåden och verka i kraften, så, så vill jag leva.
Mm.
Jag kan inte, för min del, för jag har ju varit engagerad i kyrkan jättelänge som tonårsledare och som scoutledare och sånt för många, många år sedan. Sen tycker jag väl det som har hänt på senare tid. Jag tror vi har i våran församling fått mycket nya influenser, nya människor som har kommit.
Mm.
Och plötsligt så har man sett att det som vi kanske ibland bara pratar om, plötsligt så är det mycket mer på riktigt. Det Och det är människor som inte har haft kontakt med kyrkan som plötsligt hittar något i vår gamla kyrka.
Ja, just det.
Och det har inspirerat mig mycket. Liksom, man säger alltså att det finns någonting här innanför dessa väggar som berör människor.
Ja, just det.
Det är lite som och det tycker jag, det har berört mig. Och då på något sätt så kan man hitta tillbaka. Även att jag inte har varit borta på något sätt så. Men man kan hitta tillbaka att ja, men det här är ju på riktigt. Och det är på riktigt för inte bara mig utan för andra som har sett något här.
Så du har nästan och
det är ju att det har kommit väldigt många nya människor till vår kyrka de sista 5 åren. Och där har vi de afghanska killarna. Men vi har också folk här i Tranås som har hittat vår kyrka. Och det gör mig väldigt glad.
Ja, men det blir nästan som att man får se sin tro som man har levt med som en gammal vän länge. Med nya ögon.
Ja.
Genom de här människorna man träffar som beskriver sin upplevelse.
Ja.
Ja, jo, men det kan jag också känna igen mig. Att det är en drivkraft att få se det där.
Ja, att det är någon annan som säger, men det här är ju, det funkar ju, det är på riktigt. Det. Sen har det ju också varit, alltså för min del var det ju det hände väldigt mycket för ett år sedan när jag var sjuk.
Just det, för de som inte vet, har följt det, vad var det du var med om?
Ja, men jag fick ju diagnos, att jag hade tjocktarmscancer januari för ett år sedan. Och det är klart, det förändrade ganska mycket för min del. Alltså, även det gjorde på något sätt att allting blev mer på riktigt.
Just det.
Vänner och stöd från församlingen blev så oerhört viktigt.
Du hamnade i ett nytt läge i livet på något sätt.
Alltså, det påverkade mig jättemycket.
Kände du, för jag har ju tänkt på det jag prikade om det senaste i söndags här, liksom det här hur upplevelsen av tro och av Guds närhet och så är när man har de där svåra perioderna. Hur var din upplevelse?
Ja, men det var ju, alltså egentligen var det ju att jag blev alldeles lugn. Egentligen jätterädd för sjukhus och doktorer och sprutor och allt sånt. Men där på kvällen innan jag skulle operera så låg jag alldeles lugn. Och visste att det var jättemånga som bad för mig. Och det betydde ju otroligt mycket. Och sen efteråt och under den här tiden, det att känna sig buren av sin församling är oerhört värdefullt. Och det var lite det du nämnde i söndags också, eller i
podcasten. Det var ju min upplevelse. Men det går ju inte att veta i förväg hur man... Vad händer med ens tro? Vad händer med ens tankar? Vad händer med känslor? Man kan ju inte förbereda sig på det. Utan det kommer någon sorts... Det blir som det blir.
Ja.
Men just det, jag kan ju känna igen mig just i kyrkan. Hur viktig församlingen
blir. Då blir det ju jätteviktigt med en gemenskap som inte bara är en gemenskap utan också en andlig gemenskap.
Ja.
En församlingsgemenskap.
Ja, precis. Hur länge har du varit ordförande nu förresten? För det har det ju varit under den här
tror
tiden.
Jag tror Elis och jag har varit ungefär lika länge.
Elis Petersson som ordförande.
Det borde vara 6 år eller något sånt.
Ja.
Kanske.
Någonting sånt.
Ja, något sånt.
Ja, just det. Och under de här åren så har det hänt ganska mycket med kyrkan och med dig.
Ja, det har det.
Ja.
Tack.
Ja, det är spännande.
Vill du ha mer kaffe?
Ni båda är ju väldigt... ni är ju väldigt uppskattade får man säga. Det kan jag säga utan att säga för mycket. För de ni är. Och vi som är med i den här kyrkan har ju en ganska bra bild av er som människor. Tycker jag i alla fall. Även om man aldrig vet allt om varandra. Men för den som inte brukar dricka kyrkkaffe just här i Lösa kyrkan. Så skulle jag säga att du sitter just nu och fikar med två killar. Två män som är väldigt omtänksamma. Och ödmjuka, det är det man aldrig kan säga om sig själv. Men jag kan ju säga det om er. Och nu är ni de ni är. Men någonting har ju gjort er till de ni är. Och vi kan inte prata om allt det här. Då blir det liksom en serie över 3 veckor. Men något som jag undrar är, har ni haft förebilder? De som ni är idag, hur mycket... Och kan ni komma på någon som har varit viktig för er i hur så här vill jag vara? I den roll som jag har just nu som Nu i det här fallet som ordförande och som pastor. Om vi gör det så enkelt. Mm. Har du haft någon förebild som pastor tycker jag?
Ja, det här blir ju lite efterkonstruktion. Det var ingenting som jag tänkte då, nej, när jag var tonåring.
Nej.
Att den här pastorn, och i det här fallet så är det ju Walter Axeland.
Ja. Okay. Jag tänkte på honom också. Ja,
det finns en del som lyssnar nu som känner till honom väl säkert.
Mycket väl, ja.
Inte i min ålder, men...
Nej. Mm. Nej, men alltså han var ju då pastor i Hällestad friförsamling där jag var tonåring då.
Ja.
Och det är klart, han satt ju en prägel där i Hällestad. Han hade gjort det här i Tranås.
Mm.
Och sen kom han ju tillbaka hit till Tranås faktiskt då, 1976. Så att jag var ju imponerad av honom då.
Vad var det som du fångades av då?
Ja, men han var faktiskt omtänksam.
Ja.
Han kunde se mig som en liten 13-åring där att säga på lägret. Ja, men du, för jag hade kompisar som inte var kristna. Och då sa han så här till mig. Ja, men du drar åt ditt håll.
Ja.
Och det där sitter ju kvar hos mig. Ja. Att han brydde sig om mig och uppmuntrade mig att säga att ja, lev du. Lev du som en Jesu efterföljare så att säga. För det var han som bad till Gud för mig som 13-åring då. Så
att och bad till Gud är ett uttryck som vi idag säger när du kom till tro, som ledde dig till tro.
Ja, ja, han var den som bad för mig och läste bibelord och så vidare på ett tonårsläger.
Ja, just det.
När jag var 13 år.
Så han bekräftade dig att ja, men snegla inte för mycket på alla andra utan gå den här vägen som du har hittat nu.
Mm. Och sen kan jag nu säga att ja... han är ju en förebild som pastor och han var ju en sån som jobbade väldigt hårt, kanske för hårt.
Ja.
Så att han kanske inte orkade hela vägen fram. Men nu är jag betydligt äldre än vad han var då när han slutade som pastor faktiskt här i Missionskyrkan i Tranås.
Ja, för han hamnade här sen också. Mm. Så du har kanske utan att tänka på dig, det har inte kanske varit därför, men du har lite gått i hans fotspår där också.
Ja. Ja, det har blivit så.
Ja, men vad fint. Vad fint. Det skulle han nog gärna hört den här berättelsen nu.
Ja. Ja, det är ett antal år sedan han gick ur tiden, ja.
Mm. 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 Du Urban då?
Det var ju rätt konstigt. För när jag tänkte på din fråga här.
Ja.
Så tänkte jag, det är ju två pastorer jag kom att tänka på.
Ja.
Och den ena var Walter Axeland.
Ja.
Och den andra var Kurt Sandström.
Ja.
Mm. Och det var väl lite likadant. Kurt Sandström var ungdomspastor här när jag var konfirmand.
Mm. Mm.
Och det var en betydelsefull tid. Han var väldigt rolig. Han hade, alltså det hände saker på hans gudstjänster.
Ja.
Som det gör nu också. Men det kunde vara så någon reste sig upp och protesterade mot pastorn.
Ja.
Och det blev en debatt i gudstjänsten.
Okej.
Okay. Då hade han ju bett någon.
Iscensatte.
Kunde varit Per Sandstedt. Jag vet inte vem det var. Men det kunde vara så. Och folk bara vände sig om, chockade. Men det var alltid väldigt spännande. Sen konfirmationsläge med Kurt Sandström också jätteintressant.
Mm.
Och sen var ju Walter Axeland både församlingsföreståndare och ungdomspastor här.
Mm.
Och han var en förebild i detta att vara, han var ju ödmjuk, han var ju allas tjänare på något sätt. Mm. Jag minns ju, hade man problem med sina skor, kunde man gå till vattraktare, då fixade han skorna. hade man en trasig bok. Då gick Walter Axeland till min farfar och fick den lagat på farfars bokbinderi.
Ja.
Men han var väldigt, väldigt omtänksam. Men jag minns, vi var ute och vandrade och råkade komma förbi Ingar.
Mm.
Där han...
Ja, just det.
Och mina skor var trasiga.
Jaha.
Och så gick vi in till Walter.
Men han var pensionär sen?
Han var väl sjukhuspastor.
Ja, just det.
Men i alla fall, gick vi in och han... Ja, men jag har speciallim för skor. Han fixar mina vandringskläder.
Det låter ju som Pekka, fast mer med cyklar.
Ja, men det finns mycket paralleller.
Det är spännande faktiskt.
Ja, det var roligt. Men det var, innan du sa det tänkte jag, Walter måste jag ju nämna.
Ja.
Ja, det är lite roligt.
Ja, men han var ju en cyklist också. Han åkte ju runt här i missionshuset med sin cykel och har jag hört berättas. Så. Ja.
Sen så, han var också anledningen till att vi firade semester på Styrse i många, många år.
Ja.
Och det var tack vare Walter, för han ordnade en körresa. Han var pastor på Styrsö, missionsförsamling på Styrsö. Så ordnades det en körresa och efter det så fick vi vänner på Styrsö. Han vi åkte här på många, många år efteråt. Så en vecka på Styrsö, det var höjdpunkten på sommaren.
Men du, jag måste fråga dig, Urban. När jag flyttade hit för snart 6 år sedan, då fick jag chans att träffa din pappa lite. Inte så mycket, för han hade ju börjat tappa minnet och hans sjukdom hade börjat sätta sig så lite. Men det gick inte att ta miste på hans väldigt härliga sätt. Även om inte han kom ihåg mig, så betedde han sig som att han kände mig.
Ja, det var ju bra på.
Ja, och han var väl... Du är ju en av dem som har vuxit upp i kyrkan. En del i kyrkan har ju kommit liksom från en helt annan miljö, men du har ju vuxit upp här. Och din pappa var väl ordförande? Eller var han i SMU?
Han var ofta vice ordförande på årsmöten, men jag tror aldrig han var ordförande.
Nej.
Däremot var han ordförande i SMU-föreningen. Ja, och sen var han scoutchef.
Scoutchef.
Under jättemånga år.
Just det.
Så det är klart, pappa var ju en förebild på det. Alltså, han var scoutchef och det var ju lite speciellt.
Ja, det är klart man önskar att vara en förebild för sina barn. Men det som jag lärde känna av Gunnar, så kändes det som att äpplet hade inte fallit jättelångt från trät. Eller? I det här sättet det att se mycket, människor.
Det finns ju mycket man har efter sin pappa och mamma naturligtvis.
Ja,
ja. Mycket som man inte märker själv.
Mm.
Som andra kanske märker.
Mm.
Sen var det väl så att han hade väldigt lätt för att prata. Och jag hade nog svårare för att prata.
Ja, just det.
Men jag har väl fått lättare på.
Det får man nog säga.
Men nu har jag inte så svårt längre.
Nej, det skulle man inte säga.
Men han hade ännu lättare för att prata.
Ja, just det. Just det.
Han kunde hålla tal på födelsedagskalas och sånt. Och det gör inte jag.
Ja, okej. Okay. Så han var ännu mer verbal så.
Ja, det var han.
Ja. Så här kan vi hålla på. Och sådana här samtal har man ju inte alltid på kyrkaffe. Men ganska ofta i den här kyrkan tycker jag att man kommer in på saker som berör. Ibland blir det bara väder och vind. Men man vill ju hitta samtal som där det berör lite.
Mm.
Och innan vi avrundar här så skulle jag mer vilja fundera lite kring vad händer nu? Och då är det lite kanske också för alla de som sitter hemma och... inte kan vara här. Och så det är lätt att tänka att det står till. För att ja, jag är ju inte där. Vad händer?
Det var intressant.
Skulle ni vilja berätta lite. Vad är det som händer i kyrkan nu? Vad gör en kyrka nu? Och nu blir det ju lösa kyrkan i det här fallet då.
Nej, men som sagt. I stort sett. Den verksamhet som riktar sig mot pensionärer. Är ju inställd.
Mm.
Och som sagt. Gudstjänsten är. Inte inställda utan omställda.
Mm.
Det som fortsätter är ju de bönesamlingar som vi har på tisdagar, onsdagar, fredagar. Det är ju igång. Och en del av ungdomsgrupperna, barn- och ungdomsgrupperna är ju igång fast lite omställda.
Just det. Lite mer utomhus och...
Ja. Men sen har vi ju då det diakonala. Vi kan inte ha våran tisdagslunch just nu då. Men vi delar ut matkassar. Vi var avstängda från Willys ett par veckor. Men nu är vi igång igen. Och igår och idag så har vi delat ut 16 matkassar. Och jag har kontakter med de här vännerna på gatan här. Som gärna tar emot en matkassa och blir så glada för det. Mm. Så det fortsätter ju. Och sen är det mycket mejl och telefonkontakter. I de här dagarna. Det känns väldigt viktigt att hålla... De sociala kontakterna.
Ja.
Även om vi har ett fysiskt avstånd.
Mm.
Så man ser och hör att det sociala nätverket som vi har i kyrkan är oerhört värdefullt.
Precis. Och man hoppas ju att det omfattar alla.
Mm.
Jag vet ju, när jag jobbade i en annan församling så var det ett par som kom till mig och sa att vi upplever att det är ingen som ser oss. De var ganska nya i kyrkan där. Och då får man ju lite ont i hjärtat sådär. För det önskar man att det bara ska funka. Men då satt vi och pratade länge och så kom vi fram till... Ja, det kanske är våran uppgift. Kom de fram till. Jag vet inte om det var jag som sa det eller om de själva sa det. Så då vänder de på myntet lite och då tänker jag... Det kan ju faktiskt vara så att någon känner att... Ja, jag hör, ni säger att det där funkar, men för mig funkar det inte. Ingen ringer till mig.
Nej, just det.
Då skulle jag vilja uppmuntra att kanske vända på det där. Då kanske det är din uppgift att ringa till någon annan.
Mm.
För det är klart, vi lever ju inte i en perfekt värld. Även om vi gör så gott vi kan.
Ja.
Det skulle kunna vara en liten hälsning. Men Urban, vad säger du? Vad händer från det du ser, din horisont?
Om vi tänker på styrelsen till exempel. Vi träffas ju. Vi känner att vi är tillräckligt få. Vi kan sitta tillräckligt långt ifrån varandra.
Ja.
Så vi träffas.
Ja.
Och det som känns oerhört inspirerande, det är ju det jobbet vi har på gång och har jobbat med under en tid med personalfrågor.
Just det.
Vi,
det har rört sig på så mycket.
Ja, vi satt i vår lilla rekryteringsgrupp, Elin och Lena och jag och Eva-Lotta, och så för ett par månader sedan.
Mm.
Och så tänkte vi, kan sitta här i höst och i princip all personal är borta.
Ja, just det.
Så, och vi kände att det här kan bli oerhört komplicerat.
Mm.
Och sen så tänkte vi att vi får jobba med det och så får vi be för det.
Mm.
Och sen får vi hoppas att det finns liksom, det finns en väg. Det finns en plan som vi inte riktigt ser än. Vi hade flera trådar ute, men vi hade inte fått okej på någonting.
Just det.
Och sen har du ju hemskt saker.
Ja.
Så, och bara det, att ha ett församlingsmöte i de här tiderna är ju inte helt lätt.
Nej.
Och vi har våra stadgar som säger, ska vi anställa någon så ska vi ha ett församlingsmötesbeslut.
Mm.
Sista söndagen vi samlades här så hade vi faktiskt ett församlingsmöte där vi sa ja från församlingens sida till en ny församlingsföreståndare efter Pekka. Så Karin Åkesson hade då själv sagt ja.
Ja.
Och församlingen kunde säga att jag... Och då föll den viktiga pusselbiten.
Och det var ju mycket pussel för att verkligen vara mån om att alla kände sig delaktiga.
Ja. Ja.
Och då gjorde vi så att vi skickade ut Pekkas mejl där vi bad om synpunkter.
Mm.
Och omsorgsgruppsledarna hjälpte till att sprida det till de som inte hade mejl.
Mm.
Och vi fick in ett 40-tal synpunkter skriftliga, och vi fick mycket muntliga synpunkter, och så hade vi ett välbesökt församlingsmöte den här sista söndagen.
Men det kändes väldigt bra när man satt där, att just det var så många som hade verkligen tagit sig tid att skicka en hälsning.
Och det var sista chansen att ha ett vanligt församlingsmöte.
På det här,
tills att det här är över.
Ja.
Men, och det kändes ju jättebra. Vi kunde alltså bra församlingsmöte med bra deltagande och mycket goda synpunkter, och enhälligt kunde vi kalla en församlingsföreståndare.
Mm.
Men det är ju inte bara det, utan William slutar ju också till hösten.
Som ungdomsledare.
Som ungdomsledare. Och det innebar att vi ville försöka hitta en ungdomsledare. Så vi har sökt och fått ett antal svar. Och för drygt en månad sedan så träffade vi ju en jätteintressant kandidat till detta. Och nu har vi ju då en gång till ett församlingsmöte där vi ska fatta beslut. För den här personen har sagt ja, och vi ska skicka ut likadant att få in synpunkter, presentera personen, få in synpunkter på det här och fatta ett beslut den 26 april.
Ja.
På ett församlingsmöte som vi egentligen inte får, vi får inte vara mindre än 50 personer på mötet. Och det blir troligtvis ett väldigt litet möte.
Ja. Men det, vi kan ju säga att det är en tjej, så mycket kan vi säga.
Det är en tjej, det kan vi säga.
Och jag tänkte säga att jag har aldrig träffat henne, men det har jag ju faktiskt. Fast då var hon väldigt liten. Men det får vi berätta mer om någon annan gång. Men det har varit roligt att lyssna på er som har varit med och träffat henne. För ni har varit väldigt glada.
Ja, det har känts jättebra alltså. Ja. Jättebra. Och hon har ju också varit här och träffat ungdomar och träffat de anställda. Så det känns riktigt, riktigt bra.
Mm. Så man får ju säga att det händer ganska mycket. På ett sätt så har ju ni minst lika mycket att göra som vanligt. Ja. Eller hur?
Ja, så är det ju.
Ja, så.
Annars sitter man på något.
Ja, och sen gör vi allt vi kan, som vi brukar säga, för att försöka vara kyrka så mycket vi kan. Och det här är väl ett försök också. Hoppas ni som sitter där hemma känner att ni är med. Vi tar gärna emot synpunkter och idéer och tips hur vi kan göra det här ännu mer levande. Så att du som sitter där hemma och fikar kan få ha lite kyrkfika-sällskap när du dricker ditt kaffe eller te.
Nej, va? Då har du två av den sorten.
Jag har en fråga till er innan vi rundar av. Jag ska formulera det. Jo, min fråga är så här. Hur är man kristen i karantän? Det har jag tänkt på en del. För att om vi vänder blicken lite nu och bjuder in alla som sitter och lyssnar här. Livet är ju rejält förändrat för en del. Mer eller mindre så är ju livet inte så riktigt likt. Och så måste man hitta nya sätt för att få ihop vardagen. Men också det här med tron, att jag är med i kyrkan, att jag kanske fortfarande vill, jag fylls av Guds kärlek och jag vill sprida den till andra. Det här, hur är man kristen i karantän?
Ja, det har man på ett sätt varit i alla tider. Vi har ju klostren, det är en slags karantän som man har fungerat i. Samtidigt som det har varit mycket socialt arbete i klostren och utanför.
Mm.
Men där är ju någon slags andliga källor som finns i så att säga, det avskilda livet. Så ligger det ju en möjlighet där. Jag är lite avskild, jag kan faktiskt umgås ännu mer med Gud.
Mm.
I bibelordet och i bönen.
Ja, du är ju väldigt positivt lagd, Pekka. Så du målar upp det här som en möjlighet.
Jo, men visst är det väl det. Absolut. Jag tror att vad som än händer i historien så vilar det i Guds händer. Att även det här i sig som är någonting ont, liksom. Vi vill ju inte ha pandemi.
Mm.
Men det har ju varit genom historien många pandemier under århundradena som har påverkat. Och människor har sökt Gud och på alla sätt.
Och då har det inte funnits några YouTube-gudstjänster och nej, poddar? Och
nej, och inte den sjukvård vi har idag.
Nej.
Det är ju extremt stor skillnad alltså mot vad det var för ett par hundra år sedan bara.
Mm.
Men just det här att man också i sin ensamhet kanske tänker lite andra tankar och kommer att tänka på andra människor som behöver en hälsning.
Mm.
Förr i tiden skickar man ju vykort.
Ja.
Och det gör vi kanske fortfarande också. Men man kan ge hälsningar att komma på. Ja, jag borde nog ringa honom eller henne.
Mm.
Eller skicka ett sms. Eller mejla någonting. Så där finns det också stora möjligheter. Man kanske kan få lite. Man behöver ju inte titta på alla nyheter och så vidare. Utan få lite avskildhet och komma att tänka på i lite andra tankebanor och så.
Mm.
Jag tycker det är
ja, men det lite, kanske lite spännande. Det kanske är en puff som de behöver. Ja. Att vända tanken lite till den här begränsningen man känner till att våga se lite nyfiken en möjlighet.
Ja.
Nu, man får ju mycket mer tid också. Mm. Vad kan man göra av den tiden? Mm. Jag hörde faktiskt en intervju med den katolska biskopen Anders Arborelius som pratade om just det där. Han har ju levt i kloster om det var 27 år eller någonting.
Mm.
Ganska strikt ändå, även om han studerade så lite också. Men han sa ju det att jag bär fortfarande med mig ett kloster inom mig. Mm. Alltså den här avskildheten.
Mm.
Så klart han, där är väl det är väl den vägen prästerna går där, att man lever klosterliv och söker Gud. Och där förbereder man sig för att vara präst då. Så ja, det finns nog lite att hämta där. Även om det ligger närmare till hands för en del och för lite mer rastlösa, otåliga människor som mig, så kanske man får behöver en liten puff för att faktiskt göra något sånt av det. Jag tror det, att det kan vara så.
Men du har ju skaffat så att säga, en battericykel här som du får omkring på.
Ja, jo. Ja. Men jag väger lite mer än du också. Orka upp för backarna så behövde jag lite batteri för att kompensera lite för min vikt. Nej, jag vet inte. Nej, men det känns bra. Ja, börja ett nytt liv.
Ja, det är bra.
Utan bil.
Men jag tror väl att alltså det här omtanken om varandra är någonting som man kommer bära med sig efter det här. Alltså att man tänker till vem behöver lite extra kontakt, vem behöver lite extra uppmuntran och vem behöver hjälp med en matkasse.
Mm.
Det sättet att vi tänker på varandra i våra omsorgsgrupper i församlingen, det tror jag är en viktig lärdom.
Mm.
Sen tror jag det här kan ge en annan viktig lärdom som, alltså egentligen det som händer nu, det är väl precis det Greta Thunberg har pratat om.
Ja.
Fast plötsligt så gick det väldigt fort.
Mm. Mm.
Alltså den ohämmade konsumtionen, det ohämmade resandet, det är också en tankeställare som
just det,
vi kanske behövde.
Mm.
Och det här tror jag kan få folk att tänka till. Hur lever vi egentligen?
Mm.
Och där har vi en viktig uppgift som kyrka också. Att visa på ett annat värde än bara konsumtion.
Mm.
Mm.
Ja, men det är sant. Det blir ju bara ord tills det händer. Men nu ser man ju hur bräckligt det här systemet är.
Ja.
Marknaden och tillväxten och allt som vi har tagit för givet som krafter man kan luta sig mot. Det är ju faller ju rätt fort alltså.
Jag tror vi behöver tänka till.
Ja. Ja, men det är sant. Ja. Hur kändes det här? Nu har vi suttit här en stund. Det här var något nytt för oss alla.
Ja, det är lite grann som att prata i radio. Jag har ju kört en del närradio och sådär. Ja.
Och det har jag aldrig gjort.
Nej, men lycka till Tobias. Jätteroligt att du är igång.
Ja.
Ja.
Som IT-pastor, eller vad kallar du dig?
Asocial predikant.
Ja, det har varit en del av drömmen vi har haft.
Ja, jo, men det känns jätteroligt att vara igång. Och jag tänker, ni som lyssnar, det skulle vara roligt att samla lite exempel från hur livet är nu. Att ni kanske kunde höra av er. Hur gör du för att inte bli uttråkad hemma i karantän och i avskildhet? Hur gör du för att fortsätta vara en människa och kristen som... hur gör du för att leva det där livet i en ny livssituation? Kanske kan göra lite hemma hos reportage eller någonting. Vi får se hur det här utvecklas. Men det är väl dags att runda av för idag då. Tack för att jag fick hänga med en stund.
Tack. Ja.
Tack.
Tack till dig som vi fick chansen att dela bord med idag. Jag vill skicka med en hälsning från Andra Korinthierbrevet 13:13. Nåd från vår Herre Jesus Kristus. Kärlek från Gud. Och gemenskap från den helige Ande åt er alla. Ta hand om er och ta hand om varandra tills vi ses eller hörs igen. Mm.